processen ut hos dig? Mm. Både liksom i konfirmationen, men också jättegärna sen också om ledarutbildningen. Mm. Jag tror att det var den som imponerade mest på mig när, mm. när vi var nere mm. hos dig i Lund.
Ja. För det första så vi får ju en hel mängd av olika ungdomar som anmäler sig till konfirmationen. Vi får rätt så mycket kontakt med olika föräldrar också som berättar både liksom om deras barn har särskilda behov eller har transidentitet eller vad det nu än är. Detta berättar inte jag för våra unga ledare. De vet alltså ingenting om detta. Våra unga ledare ska möta människan ändå, tänker jag. De ska bli rustade för att kunna göra detta. Det låter mycket som att våra ledare ska bära väldigt tunga saker. Det gör de bitvis också, men det finns en process och en tanke med det. Jag kommer till det sen. Själva konfirmandupplägget är som så att på fredag morgon så träffar jag alla ledare som har tagit studenten och är äldre. Då planerar vi tisdagens konfirmationspass på lite fika, frukost på 1,5 timme. Sedan så har vi alltid konfirmation tisdag kvällen. En halvtimme innan konfirmanderna kommer ledarna. Vi går igenom med ledarna vad de ska göra, dela upp uppgifter. Sätter dem i det pedagogiska läget att interagera och leda konfirmanderna. Vissa delar har jag och min kollega Maria som är pedagog. Men till 99% så är det ledarna som håller i allting. Vi har mycket stationssystem för logistikens skull. Alltså, vi har upp till 70 ledare och så kommer de nästan allihopa, så att då måste vi liksom lösa. Och vi har även delat upp så de har olika vi har en musikgrupp och vi har en grupp som tar hand om våra sociala medier, och så ibland så lyfter vi bort en hel grupp från konfirmationen så de får möte själva bara för att det ska bli lite luft. Det ska bli lite mer konfirmandare ledare, det var det. Så ser den ut. Vi har temamässa. Varje andakt så är det som så att det är ledarna som predikar, det är ledarna som ber förbönen, som skriver själva, och sen det är ledarna som leder det hela. Sen har vi temamässa på söndagar, och det är ledarna som spelar musiken, musikgruppen därifrån som leder gudstjänsten musikaliskt. Det är ledare som predikar också i den och skriver förbön, och det jag gör är att celebrera nattvarden. Det är en gudstjänst som unga skapar för andra unga. Sen så har vi, alltså när vi innan temamässan så har vi ledarutbildning alltid i 2 timmar. Och där är det jag jobbar, det som är kontinuerligt där är alltså att jobba med den kristna identiteten. Alltså det är väldigt... När jag kom till domkyrkosamlingen så upplevde jag att det var som en skyddad värld. Här kunde jag vara med min tro helt öppen och klar. Och så fort jag gick ifrån domkyrkosamlingen så gick jag in i den kristna garderoben och stängde dörren och kom inte ut. På skola, på universitet, alltså så man vill inte berätta att man var troende. Så det jobbade jag mycket med.
Jobbade du med konfirmanderna också?
Ja. Men, ja.
Mm. Berätta lite. Hur? Bara om den kristna garderoben.
Om den kristna garderoben? Alltså vad jag har i utbildningen?
Nej, men vad är det?
Alltså, ja, men, det, men, alltså, ja, men de blir ifrågasatta. Alltså, Lund är ju liksom... Lund tror sig vara akademins högborg, så kan jag säga. Jag är långt hemifrån och vågar säga det. Så det är det här läget. Kan du klippa bort det? Nej, skämt sig, du, jag älskar Lund. Jag älskar verkligen. Nej, men det är otroligt alltså, komplext att vara kristen. Det är inte bara ett sekulariserat by som överallt annat i Sverige. Utan det är också liksom, där står liksom mycket vetenskap mot tro. Alltså, i väggarna. Så det är väldigt svårt för ungdomarna att berätta att de är kristna, att de tror. Och, så att jag vill på något sätt alltså, pusha dem att de ska komma liksom, våga ta det steget in i sig själv och använda sig själv som i de här svåra samtalen som de möter som referensram och sin tro och sitt möte med Gud. Inte att de ska behöva sitta och säga att det står så här i Bibeln, min präst säger, min pastor säger, utan jag försöker trycka, vad tycker du? Vad tror du? Vad skulle, alltså så, jag tycker det är viktigt, för de gärna lyssnar på mig och inspireras om de vill, men jag tycker det är så otroligt viktigt att man får den tryggheten i sin kristna identitet också på något sätt bottna i sig själv med Gud också, inte komma fram till en slutpunkt, för det gör vi aldrig. Vi måste fortsätta att söka och fundera. Men jag tycker det är viktigt.
Jag tänker att den här kristna garderoben utmanar oss hela tiden.
Mm.
Alltså det räcker ju med att någon frågar mig, vad jobbar du med?
Ja.
Och så säger jag att jag jobbar på Eko med HBTQ-frågor i trosammanhang. Och det är ju inte så här, jobbar du med HBTQ, utan det är, va? Är du kristen?
Yeah.
Och så ska man svara upp på det och man ska förklara. Och
det är väldigt sällan man sitter på vid en fest och inte känner människor och sen så ska man berätta allihopa vad man jobbar med.
Ja.
Så mitt arbete är aldrig någon partyhöjare precis. Så jag stjälar väldigt mycket i slutet. Du vet hur det inte är någon grupp man får stjäla båda alla i slutet.
Det är inte så lätt för min yrkesgrupp heller, ska jag säga. Jag är psykolog.
Nej. Men jag tänker så här, för det som är viktigt med utbildningen, det är att rusta alltså, både kommande men också framförallt unga ledare i det här fallet för livet, tänker jag. Mm. Alltså det är ju det som man vill göra, rusta dem för livet, alltså att också kunna liksom på något sätt gå lite starkare ur det här. Sen så är det ju precis som säkert alla andra alltså ledarutbildningar, alltså där man hanterar svåra situationer när man tycker att någon konfirmand går en för nära, som alltså kräver för mycket, för tunga saker.
Jag är lite nyfiken på att ställa några frågor till runt själva konfirmationsarbetet innan vi går in på den här häftiga ledarutbildningen. Jag tänker så här, det är ungdomarna själva som predikar och som håller allting. Du utbildar dem och de utbildar konfirmanderna. Kvaliteten, hur säkrar du den och hur tänker du runt den? Och vad är vinsten att låta de unga hålla i konfirmationen? För de tankarna har varit där.
Där är det som så att där har vi ju, alltså, jag har ju ett rätt så härligt guldläge, för jag har ju ledare som är upp till 25-årsåldern och en hel handfull av dem läser teologi då på universitetet. Så att, ja, det är ju så, det är en jättelyx verkligen. Så att de har ju oftast mycket fräschare teologi än vad en annan har. Den gamla dammiga tyska böcker. Men så att jag menar, det finns ju en klar inventering. Alltså man har inventerat i kunskap hos ledarna och sånt. Och man blandar alltid ihop dem så att alltså unga och äldre, novischer kallar vi dem, unga för och sånt, de äldre, så att de får olika. Och ibland så säger det som så att ledarna får oftast välja själv vad de vill jobba med i ett konfirmandpass. Men ibland så måste jag styra dem. För att jag vet om att där gör du, kommer du behövas alltså i den interaktionen.
Så du har bra ungdomsledare, de har fått en gedigen utbildning, de stannar kvar, det är varierad ålder. Alltså vi pratade om det, Anna-Karin och jag, igår. Och jag tror att det var du som sa, Anna-Karin, att Jonas är som en lärare. Som du vet, har järnkoll på varje del i processen. Alltså från minsta lilla till högsta stora också för att kunna släppa musiken fri. Så tänker jag lite.
Men så är det. Och när jag lyckas så märks ju inte jag. Och det är, då har man verkligen lyckats, tänker jag. Då är det ju de här juvelerna man har runt omkring sig som lyfter hela. Och de här interaktionen mellan konfirmanderna och ledarna.
För jag tänker också att det som är så unikt, det är att de unga själva får sätta ord på sin tro. Eller på sitt tvivel, eller välja. Alltså, att som ung konfirmand se någon som kanske bara är ett par år äldre predika, så det tycker jag är förtjusande. Det här att du inte bara är konsument, utan att du också är producent. För att då finns, tänker jag också, i dem en längtan att i sin tur bli få stå där och uttrycka sig.
Sen behöver jag ju också, alltså, de ungas, alltså jag tror att vi alla som har läst till våra olika profiler inom Svenska kyrkan har alltid fått lära sig att man ska börja i ungdomarna, man ska börja i konfirmanderna, och det stämmer. Men jag har ingen aning om vad som ligger på Spotify-listan, men ungdomsledarna vet. Alltså, de vet exakt. Så då använder jag liksom, och vi använder oss av liksom, i utbildningsmaterialet. Vi har bara en bok, och det är Bibeln. Jag har bara den, jag har inget annat. Man kopierar sådana här greatest likes från kanske Kondios och sådana saker, andra böcker. Men sen har vi liksom, när vi pratar om uppståndelsen, så är det liksom slutstriden på Harry Potter-filmen vi visar. Pratar om den, vi har alltså olika låttexter. Det finns mycket bra vad det gäller tankar om evigheten och sånt hos Ozzy Osbourne till exempel. Och så att vi använder oss av den, alltså, av populärkulturen också. För vi använder oss av gummibibeln ut Kåsa, och där finns då hänvisningar och paralleller till populärkultur, och där får de också skriva in och undersöka sin egen populärkultur, vad de tycker nu, och dra paralleller till människornas röster i Bibeln.
När man har roligt går ju tiden så fort, det är ju galet att klockan redan är nästan 10:08. Just det här, det kan hända att vi drar över lite på tiden idag, och är det någon som känner att ni absolut måste gå, så säger jag okej. Jag tycker det är så fantastiskt att ha Jonas här och att vi tar oss tid att höra klart. Tanken är att vi ska prata med varann till 8 eller strax efter 8, och sen ska vi fika lite och prata med varann runt borden, och också ha en frågestund fram till 8:30. Så, men ha en liten öppning för att vi kan bli sena idag då. Ja, ungdomsledarutbildningen nu då, shoot.
Nej, men den bygger ju oftast på några viktiga faktorer med vad det gäller som kristen identitet och sådana saker. Men sen handlar den också om vad just våra ungdomar behöver, våra ledare. Och det är som så att de är en väldigt, alltså, inkluderande och normöverskridande, och de är, alltså, det finns liksom väldigt lite som de pekar ut i bland människor som är polariserande. De, alltså HBTQ, det är liksom ingenting som är exotiskt på något sätt, och man har rätt så bra kunskap i Lund. Men vad som är farligt när man är en rätt så bra människa, om man får uttrycka sig så, det är att man tror att alla människor vet att jag är rätt så okej och mina åsikter är bra. Därför kan jag ta ett litet bönskämt och det skadar inte. Men det gör det. För alla vet inte om, alltså, att den här personen, alltså, det är, för det handlar ju också om vem det är som säger, som använder språket. Och där jobbar jag stenhårt med att försöka liksom just aktualisera makt i ord, i position, i hur vi uttrycker och använder vår kropp och förhållningssätt, för att hela tiden påminna oss om att, alltså, det är så mycket som kan skada vad det gäller maktstrukturer. Sen är det också det är som gott ledarutbildningar. Nej, men det handlar också om vad heter det, de svåra bibelställena, tänker jag. För det, det går också hand i hand med den kristna etiken. Hur gör vi när vi blir frågasatta? Redan i moderlivet visste jag. Alltså kände jag det liksom. Alltså, det är ett bibelställe som några av mina konfirmander som är transidentitet har tyckt att det är jättejobbigt att hantera. Det, ja, men alla de här manska.
Ja, och samtidigt är det liksom på något sätt transvänligt egentligen.
Man försöker ju. Ja, försöker
eller transbekräftande eller vad man ska
säga.
Se dig redan från början.
Gud har skapat oss till sin avbild. Vad är avbild?
Är det kroppen då?
Är det kroppen? Är det, ja. Nej, vill jag ju säga. Men det är också en sån som har varit liksom så väldigt svår. Så det finns mycket som kan aktualisera liksom, det vi har med oss till gruppen.
För du pratar om att jobba mycket med fallbeskrivning eller case. Finns det struktur också i ledarutbildningen? Du vet, man får det här, man får A, B, C och D.
Och så får man lite intyg alltså efter varje vad man har gått.
Berätta om de där olika A, B, C och D.
Ja, men vi har haft olika case där det har varit liksom där vi har spelat upp scenarier. Alltså det har gjort scenarier mellan, alltså, som kan uppstå mellan en konfirmand och en ledare. Och det är ju rätt så roligt för att ofta så ledarna liksom löser det här väldigt bra, väldigt snabbt, mycket snabbare och mycket bättre än vad man skulle göra i verkligheten egentligen, så man måste problematisera det hela, så att jag tycker det fungerar väldigt bra. Sen har vi också en väldigt tydlig linje om vem som är ansvarig. Jag är ansvarig för allt. Ledarna har ingen har en jätteviktig rapporteringsplikt till mig faktiskt, för att inte få gå och bära på för tunga saker. Och här kommer det. Och det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. För det är väldigt lätt att man får det när man står varandra så nära i ålder, i kultur och liksom interagera bra, så får inte ledarna ändå gå ifrån en konfirmandträff med för tunga axlar. Det går inte. De vet om att de ska prata med. Och jag har ju oftast en helhetsbild av alla konfirmander, om det finns saker och ting som finns där. Så att,
har du ledare som har burit?
Ja, det har jag. Så det är ju ofta så, och det spelar inte någon roll att man är ung ledare, utan det är ofta så med oss alla människor att om någon kommer och ger förtroende och vill liksom lägga över saker, så blir man väldigt så smickrad av det, att du vill att jag ska hjälpa dig och sen så att det, men hjälp så.
För du jobbar med rollspel också när det gäller konfirmanderna, du visar bilder på dop.
Vi lajvar.
Ja, ni lajvar.
Det låter coolare. Ja, jag säga det.
Så, men ledarutbildningen har inga sådana fasta steg liksom. Först börjar vi med det här och sen kommer det här.
Nej, för det måste få lov att komma in saker. Ja. För att när det blev vi hade en väldigt bra diskussion om kön, och sen samtidigt så var det ledare som inte ville ändra på relations- och sexpasset som vi hade på ett läger, för att vi var tvungna till att ändra på det hela för att alla skulle kunna liksom vara med, för att det är liksom, det kan bli upplagt väldigt biologiskt om man vill med kropp. Alltså, alltså alla tjejer ska sitta och prata och så kommer det upp mens och så pratar alla tjejer om mens. Och den som identifierar sig som tjej som inte har mens. Och, alltså vi måste få det här till att fungera. Men ledarna var lite konservativa och tyckte liksom att det alltid var som det alltid har varit. Det har alltid varit bra. Och då fick jag hjälp med en psykolog som jobbar och möter barn på Lunds universitet, eller Lunds sjukhus, som är i tar sitt första steg just i sin transutredning. Heter det så? Det låter helt konstigt. Ja, transutredning. Och så hon var föreläste för ledarna och pratade med dem. Så det, liksom, det måste finnas en rytm för att ta in liksom det de behöver just där och då.
Det är en sak som jag är nyfiken på. Du sa att ni inte kör med häng.
Nej.
Nej. Det, berätta. Varför inte häng?
Mm. Alla våra ungdomsledare som är med i den hela ungdomsgruppen, de är konfirmandledare. Att jag har inga häng, inget öppet mys, inget sånt alls. De skapade, alltså om jag får fuska lite så ska jag vila på en predikan av vår ärkebiskop Antje Jackelén. Hon sa, börja bygg, myset kommer sen av sig själv. Sa hon i en predikan, typ. Så, mina ord. Så. Men det var nog det hon menade. Nej, och jag tänker så här. Jag vill rusta mina juveler för livet. Jag vill att de ska ha, alltså, jag vill att de ska känna sig betydelsefulla, ha en funktion. Det jag har märkt på när vi har så här, bara dropp in, häng, kom och spela, kom och vara. Det kan man göra överallt, tänker jag. Det kan man göra på scouterna i ett rum där. Alltså så, jag tycker alltså, det är en stor kristen profil i det. Och också ser jag att de som är minoriteter, de knoppas av rätt snabbt. Och kvar blir den homogena gruppen. Så därför vill jag inte ha häng. Sen fixar de det själva. Ibland har de äldre behov att göra något tillsammans. Men jag tycker också med så som jag jobbar med är att interagera dem i skarpt läge hela tiden. Så tar de också den blandningen med sig till sitt häng. Jag vet, jag pratade med en förälder som sa att en av våra killar som är konfaledare och 16 år, han skulle ta hit sina ledarkompisar och skulle kolla på film och käka popcorn och sånt. Och men han är bara 16, men han kom hem med kompisar som var 25 år också som kom hem till oss. Så det är inte vi vana med, han så gamla kompisar. Men de kommer allihopa tillsammans, det gör någonting. Så att jag har inte något häng. Utan jag, och i hänget kan man inte heller rusta en människa för livet. Så att jag har inte det. Jag har bara skrotat ett tag.
Jag tycker det är ett jättespännande.
Fast jag säger inte att det är rätt för alla. Häng på om ni vill. Nej, men jag tycker att jag lägger min resurs på annat sätt.
Men det jag tar med mig som en ny tanke för mig i det är ju att som man ändå behöver ha med sig även om man har häng, tänker jag. Mm. Det är just det där att ett häng blir lätt normens arena.
Mm.
Att vi ger näring åt den stora gruppen eller normen.
Mm.
Alltså det hänget har svårt med normkritiken.
Mm. Ja, precis.
Har jag förstått dig rätt?
Ja. Jo, det tycker jag. Och där ser man ju också, för vi har ju också två stycken grupper som har bildat av sig själv i Lund. De är ju inte kristna, men skunk. Har du varit där? Ser du till det?
Mm.
Mm. Det var ju grannen med din gymnasieskola.
Ja.
Ja. Skunk är en ungdomsgrupp som bara bildades av sig själv för att ett behov fanns med unga transpersoner. Och sen har vi Debora som det är en kristen grupp i sig, en feministisk touch på den. Så det finns ju liksom.
Så, och det är ju spännande för vår erfarenhet på Eko, det är just kanske att det är svårt för den här gruppen unga kristna transpersoner att hitta varandra. Mm. Men i Lund har det inte varit där. Där har man hittat varandra.
Mm.
Kan du fundera på hur det kommer sig? Alltså, kan vi lära oss något av det? Mm. Eller är det bara slumpen eller spontan?
Nej, alltså jag måste säga att Lund och Lunds stift överhuvudtaget, alltså Lund alltså är en väldigt bra HBTQ-stad. Väldigt bra stad att vara alltså, du kan gå precis överallt. Du kan hålla vem du vill i handen. Du kan pussa vem du vill överallt. Alltså, alla går överallt. Men vi har också, det blir också en backlash i detta. För att om alla kan gå överallt, det låter väldigt bra. Men när vi får människor som behöver träffa sina lik, alltså människor med liknande erfarenheter och behöver prata om dem, så finns det inte. Det finns inte, för alla kan vara överallt samtidigt. Och därför tror jag det finns ett behov att det blommar upp igen. Det var väldigt länge sedan det var så i Lund. Och mycket har med de utländska studenterna som kommer. Jag är här på de här åren från Iran och ska studera, och jag känner att jag har den här identiteten. Var går jag för att träffa likartade människor och få prata om detta för första gången i mitt liv?
Något som jag vill att vi hinner med också, det är den här frågan. Behövs det ett HBTQ-material för konfirmation? Finns det, och om inte, behövs det?
Jag tänker att det behövs. Jag tror att det blir väldigt svårt att skapa. Jag tror att det måste vara flera olika erfarenheter som är med och ta fram det undervisningsmaterialet. Men alltså, det har aldrig funnits något material som har varit ultimat på något sätt. Man har alltid kopierat lite här och var och byggt upp steget. Men jag tror att det finns ett behov av hur vi ska, alltså om vi säger att här räknas alla eller ingen, så kan vi antingen välja att vara som de där liksom, idrottslagen som sparkar ut liksom, transpersonerna, men ändå går i Pride och bara viftar. Alltså välviljan. Mm. Men alltså, om det ska betyda någonting att alla räknas, då måste vi nog fundera lite både också alltså, över vår teologi, hur den återspeglar verkligheten. Vad menar vi med inklusivitet i församlingar? Vad menar vi med vårt, alltså, hur använder vi språket i predikan, i församlingsbladet som går ut, i bildspråket, alltså hur tänker vi? Det finns otroligt mycket att jobba med för att liksom, fundera på när vi exkluderar och när vi bygger funktionshinder.
För att vi pratar ju medan vi åt just om den här missriktade välviljan. Alltså att den välviljan räcker inte. Vi behöver insikt och kunskap. För har vi bara välvilja så kan vi aningslöst skada. Liksom. Mm. Vi pratar också om vad finns det för exempel på det? Det var ju just dopet till exempel var ju uppe. Det är ju sånt som jag har mött också. Vuxendop under konfirmation i en sjö med transpersoner som tar upp det. Det är ingen fara. Vad bra att du säger till, det är ingen fara. Det fixar vi. Vi döper dig i kyrkan. Du får välja precis vilket rum du vill sova i. Det står dig helt fritt. Som om du skulle ens gå och välja, kanske ibland. Vad har vi mer för exempel på den där missriktade
det är ofta jag ser de här sakerna liksom, när man, alltså, det handlar om att lägga tid till förberedelser och sådana saker, men det är sådär prästens lathet när man ska dela upp någon ställer snabbt. Så kan ni ställa er där, tjejer, i den sidan. Ställer ni killar er där. Eller när vi ska läsa Saltasalmen. Vi killar börjar att läsa och ni tjejer, ni läser de indragna partierna i Saltasalmen när vi växelläser. Alltså, det handlar alltså, otroligt mycket. Liksom. Alltså, man förstår, alltså, det låter som en enkel grej, men det du tvingar göra någon är liksom att alltså, du utsätter, alltså, det är ett sånt övergrepp. Och jag vet inte hur jag ska förklara det, annat, närmast jag kan säga, när jag gick i andra eller tredje klass och vi skulle börja med tjejuden, jag var en väldigt tjock pojk på grundskolan. Och när vi skulle läsa tjock, T-J-O-C-K, tjock, då bara fick jag den känslan att alla sitter och tänker på mig. Hela klassrummet sitter bara och tänker på mig. Och det var en av de tyngsta dagarna liksom, på grundskolan att gå hem med det. Och de gjorde säkert inte det. Men alltså... Alltså det vi utsätter andra för utan att tänka oss för, det är så onödigt. Det är så fruktansvärt onödigt. Mm.
Ja, då ska vi se vad klockan är. Då har den tickat iväg. Är det någonting mer vi ska säga, Jonas? Är det något vi har glömt här nu som är viktigt?
Jag vet inte vad jag har sagt och inte sagt. Jag tänkte att vi ska väl ha lite kaffe nu och kanske och prata lite.
Jo, en sak till tänker jag bara snabbt. Vi pratar också om det här med att det är minderåriga. Konfirmander är minderåriga, det är någon bemärkelse barn, även om det är en grupp också som kanske ibland tänker på sig själv som vuxen. Mm. Men inte är det, och runt föräldrars oro och sådär. Och att man kan möta det också, att oron för att pojkar och flickor ska sova i samma rum. Mm.
Men sova tillsammans allihopa. Funkar.
Men jag tänker också på ur det perspektivet att vi faktiskt har med barn att göra, att vi inte får, vi har ett ansvar också att skaffa oss förståelse och insikt och kunskap, därför att vi får inte skada minderåriga aningslöst. Har du någon replik på det?
Det enda jag skulle vilja säga när vi pratar i syfte med barnperspektivet, alltså, det min önskan skulle vara, nu kommer här alltså på personliga planet, det är att barn skulle kunna få lov med genom vårdnadshavarna och ändra sitt personnummer. Så att på personnumret så var de det könet de identifierade sen. Det önskar jag verkligen. För i all den här tumulten som de här barnen lever i all den här förnedringen och mobbningen och utsattheten de lever i, så hade de då haft juridiken i ryggen. Då hade Julle fått spela i pojklaget. De hade haft juridiken i ryggen. Och skitsamma rent ut sagt, rent svenska, om det var en fas och att de ville byta tillbaka sen. Då är det nog bara en blankett från skatt.